Nu ska vi titta på Sukkot. Enligt den här boken Shulchan Aruch ska jag översätta från spanska så gott det går. Yom Kippur är en höjdpunkt under året, men den här mäktiga dagen då varje persons öde blir inskrivet eller instämplat är inte ett syfte i sig själv. Den period som börjar på månaden Elul, det är en period av intensiv andligt upphöjande. Kippur är ett medel för att rena oss genom att vi fastar och att vi ber och att vi tänker igenom saker och ting. Och det är bara för att vi ska komma till ett internt tillstånd av frid. När vi känner oss upplyfta och renade från våra synder, då kan vi fira Sukkot, som är glädjens högtid. Det står skrivet i 5 Mosebok 16 och 14: och du ska glädja dig vid denna din högtid med din son och din dotter, din tjänare och tjänarinna, med leviten, med främlingen, den faderlöse och änkan som bor inom dina portar. Vi firar glädjen att vi har fått uppleva, eller att vi får uppleva, ett gudomligt beskydd, mirakulöst beskydd. Och det symboliseras ju utav den här lövhyddan eller hyddan som visade sig från uttåget ur Egypten och hela tiden som vårt folk var i öknen. Och det var ju ett väldigt svårt område där. Det var ett gudomligt beskydd som visade sig under alla generationer. Och det har att göra med våran överlåtelse som utvalt folk. Det är också glädjen av att få känna sig att man har fått komma igenom Yom Kippur och att få vara överlåtna till Herren och fått uppleva förlåtelsen. Sukkot högtiden visar på våran totala förtröstan på Guds försorg som vi står under. När vi går utifrån vårat bekväma hem just den här tiden på året, i början på hösten, för att bo i en bristfällig hydda som är temporär. Vi blir medvetna om hur den materiella världen är bristfällig och även temporär, som vi kommer att få lämna förr eller senare. Människans styrka och hennes högmod är också saker som försvinner, som är fåfängt. Och när vi då lyckas att grunda våra liv på att den här materiella världen är försvinnande, och då kommer vi verkligen under hans sukka, som kallas i judisk tradition Sukkat Shalom. Det är alltså ett beskydd utav frid som Hashem ger oss. I den materiella världen så råder oenighet. Det blir alltid konflikter som blir utav de materiella intressena som finns i den här världen. När det finns egoistiska ambitioner. Var och en längtar efter sin grannes ägodelar. Det är bara när alla söker efter andliga objektiv eller objekt som är verkliga, med andra ord Toran och buden, så då kan man nå fram till en enhet och harmoni utan att det blir störningar. För i den andliga världen finns inga gränser. När var och en blir berikad på ett andligt sätt, så blir de andra också berikade. Det blir välsignelse för dem. Och då blir det en atmosfär av ett andligt utbyte som ger tillfredsställelse. Våra visa förklarade att syftet med att vi bygger en sukka just efter Yom Kippur kan bero på att den gudomliga utfästelsen vid den gudomliga domstolen, det kanske inte var positiv, så att vi blir utdömda till att gå ut i landsförvisningen, exil, galut. Men om vi nu går ut i exil genom att bygga en sukka och gå ut ifrån våra bekväma hem, så gör vi det frivilligt. Så räknas det av Gud som ett galut, som ett riktigt galut som ersätter en dom som vi skulle fått. Varför ersätter suckan galut, alltså en landsförvisning? Jo, därför att en utav anledning till att det blir exil, landsförvisning, är när man kivas och när man hatar varandra utan orsak, så, vilket då är orsakat utav ett egoistiskt intresse, då blir det galut, landsförvisning, för att det ska rättas till den här bristen. För när man är i landsförvisning så blir man förutmjukad och det knäcker högmodet och gör att folks hjärtan kommer närmare varandra. Just det här budet om suckan, den representerar att man tar avstånd ifrån de materiella värdena, och det leder till en enhet och frid i folkets inre och beskyddar det ifrån att gå ut i landsförvisning. Som ni känner till så är den första dagen i Sukkot den 15:e dagen i den 7:e månaden Tishri. Och det är Yom Tov, alltså helgdag, högtidsdag. Och i diasporan som vi har talat om tidigare är det också den 16:e Tishri. Det är också Yom Tov. Men i Israels land så är det Chol Hamoed. Chol Hamoed betyder, ja, det är egentligen motsägelsefullt. Chol betyder inte profant, men icke-högtid. Det betyder vardag. Hamoed betyder ju högtid. Så Chol Hamoed betyder högtidens vardag. I Israel är alltså Chol Hamoed från den 16:e Tishri fram till och med den 21:a Tishri. I diasporan så är det den 17:e Tishri som är Chol Hamoed, högtidens vardag, fram till den 21:a Tishri. Och sen den 22:a Tishri, då är det högtid, det är alltså den 8:e dagen då, som är en högtid vid sidan om som är hopsatt med Sukkot. Det betyder alltså att den 8:e dagen i, som heter Shemini Atzeret i skrifterna, då sover man inte i suckan, man tillbringar inte den dagen i suckan, utan det gör man bara fram till den 21:a Tishri i Israel. I diasporan är även 23:e Tishri högtidsdag, och då kallas den högtiden för Simchat Torah, och då räknas det som en lång dag utav 48 timmar då. I Israel så firar man både Shemini Atzeret och Simchat Torah samma dag, och det är den 22:a Tishri. Den 7:e dagen i Sukkot, den 21:a Tishri, om vi nu går tillbaka lite, kallas för Hoshana Rabba. Och det har med liturgin som fanns under templets tid att göra, där man gick runt altaret och hällde vatten runt altaret och sjöng de här Hoshana-sångerna, fräls oss, rädda oss Herre. Trots att det inte är en högtidsdag så är det en stor dag i högtiden, den största dagen i högtiden. Och därför när Yeshua nämner om i Johannes 7, som talar om den sista och stora dagen i högtiden, då är det inte frågan om Shemini Atzeret, utan just Hoshana Rabba, är den sista dagen i Sukkot-högtiden det talar om. Hur ska man bygga en sucka nu då? Det judiska folket är skyldiga att bygga en sucka under himlen, på våran balkong eller i våran trädgård. Och där ska vi bo under 7 dagar under högtiden, Sukkot, för att uppfylla det som står i Toran. Ni ska bo i Sukkot under 7 dagar, 3 Mosebok 23 och 42. Och då får man organisera saker och ting så att man kan leva, bo under Sukkot i omständigheter som tillåter att vi kan uppfylla det här underbara budet. Vi ställer oss alltså under Guds beskydd i trons skugga. Den som bor i den här suckan, eller i den här trons skugga, får ärva frihet för sig själv och för sina ättlingar i evighet. Och den som exkluderar sig själv ifrån det här budet får ärva landsförvisning för sig och för sina efterkommande. Så står det i Zohar, Emor 103a. När Kippur slutar, samma kväll som den slutar, så börjar man att bygga suckan för att omedelbart ställa sig under skyddet från ett nytt bud. Och man bör anstränga sig att avsluta byggnaden dagen efter. Det rekommenderas att bygga suckan, att man gör det själv, inte genom en annan person. Man ska alltså använda sina egna krafter för att bygga den boningen som man ska bo i under Shekhinan, under Guds närvaro. Sukkan ska vara på ett rent ställe. Det får inte vara i närheten av avloppsvatten eller toaletter. Först så sätter man upp väggarna och sen lägger man på taket. Taket heter sekach. Maximala höjden på en sukka är 25 alnar. Det är alltså 9 meter och 60 centimeter. Minsta höjden på en sukka är 10 tefachim. Tefach, det är alltså en handsbredd, och det finns olika uppfattningar bland de visa om hur bred en handsbredd är. Och det är en del som anser att det är 10 cm och en del säger att det är 8 cm. Om man går på den striktaste så blir det ibland 8 och ibland 10, beroende på vilket, hur man applicerar det då. Om vi nu tar den här minimala höjden, det är 10 tefachim, då får suckan inte vara lägre, alltså i höjd, va? Det betyder då att suckan måste vara minst en meter hög. Annars uppfyller den inte budet. Den får vara hur bred som helst och hur långt som helst. Det finns ingen gräns på det. Men det finns en minimibredd och en minimilängd. Den måste vara 7 tefachim lång och 7 tefachim bred, alltså handsbredder. Med andra ord, 70 cm bred och 70 cm lång. Det är minimum som en sucka får ha. Om du bygger alltså en sucka på 1 meter hög, 70 cm bred och 70 cm lång, så har du uppfyllt budet att bygga en sucka. Det är det minsta man kan tänka sig. Man kan använda vilket material som helst för att göra väggarna till suckan. Men det måste vara tillräckligt fast så att den klarar en medelstark vind. Man kan använda sig av täcken och mattor på väggarna, om man nu sätter upp dem ordentligt så att inte vinden kan riva ner dem. Väggarna på suckan kan byggas av brädor som man sätter horisontellt, men då måste det vara högsta avståndet mellan brädorna får vara 3 tefachim, och i det här fallet har vi då 8 cm. 3 gånger 8 24 cm. Om du ska ha ett avstånd mellan brädorna så får det inte vara mer än 24 cm mellan dem i väggen. Och den brädan som är från golvet måste också vara max 24 cm från golvet. Annars så blir suckan inte, ja, den blir pesula heter det. Och då kan den inte uppfylla budet. Och om väggarna inte står på golvet så får det inte vara högre upp än 3 tefachim, alltså handsbredd, 24 cm. Högsta avståndet mellan golvet och väggarna. Den mest fullkomliga eller perfekta suckan har 4 väggar eller 3 väggar. Men en sucka som har 2 väggar som är hela kan också bli godkänd om man bygger det på det här sättet. 2 väggar som är hela, som formar en rak vinkel, och så gör man en tredje vägg, och det räcker då att ha en bräda på 10 cm för den tredje väggen, och då sätter man den vertikalt hela höjden på väggen, minst 24 cm från en av de 2 väggar som redan finns. Och så kan man ha en träpelare som är vertikalt på en motsatt vinkel ifrån den vinkeln som formar de här 2 väggarna. Och så sätter man en horisontal brädbit som förenar de översta delarna utav den här brädan och pelaren. Och så kompletterar man alltså en form så att det blir en ingång. Surat hapetach, form av ingång. Nu kommer vi till det viktigaste på suckan, och det är taket. För att täcka suckan så får man bara använda växter som växte på marken, men som nu inte längre är fästa vid marken, alltså de växer inte fortfarande. Och det får inte heller vara material som har använts till att bygga andra saker. Man gör till exempel taket med kvistar som man har tagit ifrån träd. Suckan är pesula, alltså inte lämpad för att uppfylla budet, om suckan täcks helt eller delvis av grenar från ett träd som fortfarande växer i marken. Då är suckan inte kasher. Man kan använda sig av brädor till att göra säckar, alltså taket. Men då måste de vara max 4 tefachim, alltså 32 cm breda. Det här är gränsen för att det inte ska blandas ihop med ett riktigt tak. Man kan heller inte använda brädor som används i en konstruktion och sedan har monterats ner. En bastmatta som då har tillverkats för att användas kanske som matta, den får användas som tak. Och det är många som gör det här i Israel, eftersom man då inte använder det till något annat, utan man köper det just för att använda till säckar, till tak. Och då är det ju rätt, då är det tillåtet. Taket måste vara tillräckligt täckande så att den ger skugga, så att skuggan, det blir mer än 50% skugga på golvet. Det får alltså inte vara för öppet tak, utan det ska ge minst 50% skugga. Det får inte finnas öppningar som är mer än 24 cm breda. Det bästa är att täcka taket så mycket som möjligt, stort sett helt. Och att man bara ser några öppningar då, så man kan se stjärnorna på natten. Man bör inte använda sådana blad som ramlar av för snabbt. För då kan det ju hända att under veckan så blir det för stora hål så att suckan inte är lämplig under sista dagarna under Sukkot. Utan använda sådana blad eller grenar där bladen finns kvar under en längre tid. På många platser används lagergrenar, för de lagerbladen hålls kvar på grenarna under lång tid. Man får inte använda sådana grenar som luktar illa. En sucka som byggs under tak eller under ett träd och trädet har grenar eller blad som ger skugga på taket, så blir det inte tillåtet. Det blir en sucka som inte går att använda som att uppfylla budet. Man kan hänga frukter i taket på insidan som dekoration då. Men då måste de vara skilda från taket minst 3 tefachim, 24 cm. Annars räknas de som en del av taket. Sen finns det en tradition om att det finns 7 personer som andligt sett kommer till oss under Sukkot, under de 7 dagarna. Ushpizin kallas det. Och det är Abraham, Isak, och Jakob, Mose, Aaron, Josef och David. I den ordningen under de 7 dagarna. Och då gör man speciella böner då för att välkomna de här personerna som man räknar som att de är med under de här dagarna under Sukkot. Första kvällen man kommer från synagogan då och ska börja bo i suckan, så gör man 4 välsignelser när man kommer in i suckan på kvällen då. Och det första gör man att man gör välsignelsen över vinet, Borepria Geffen. Och sen så gör man välsignelsen över att du har utvalt oss. Och den välsignelsen kan ju bara göras av det judiska folket. Och den tredje välsignelsen är att man välsignar Herren för att han har befallt oss att bo i suckan då. Eller sitta i suckan. Och den kan ju heller inte icke-judar göra. För det är ju ingen befallning för icke-judar att bo i suckan. Och den fjärde välsignelsen är Shehechiano, som har låtit oss komma till det här tillfället, och den kan ju en icke-jud göra. Så den första och den fjärde som finns i sidorerna som talar om Sukkot, den kan de två välsignelserna kan icke-judarna göra. Så gör man kiddush, det ska vara 86 centiliter vin. En annan uppfattning säger att det ska vara 150 centiliter, och då ska man dricka, den som gör kiddush dricker mer än hälften utav den mängden. Och så gör man ett till att yadaim och säger hamotzi, och så äter man kezait pan, kezait, alltså ett bröd. Kezait är som en stor oliv, ja, det går på vikt, och det är i stort sett som ett ägg kan man väl säga. Och sen äter man kvällsmaten där. På den andra natten eller kvällen, kvällsmaten i diasporan, så säger man shehechiyanu. Under de 5 eller 6 dagarna av Chol HaMoed, som är då högtidens vardagar, så säger man varken kiddush eller shehechiyanu, utom på sabbaten då säger man kiddush på vanligt sätt. Och här kan man ju då göra som jag sagt tidigare i rådet, att om man vill använda de här andra välsignelserna, du som har utvalt oss och befallt oss att sitta i suckan, det kan man inte säga, men man kan säga du som har bjudit oss eller inbjudit oss att sitta i suckan, då kan man göra den välsignelsen. Och den välsignelsen gör man varje gång man sätter sig i suckan för att äta då, innan man äter brödet eller någon annan mat som man äter i suckan. Tanken eller befallningen är ju att man ska bo huvudsakligen i suckan och inte i ett hem, i ett hus. Och det är ju 7 dagar. Då blir alltså suckan vår huvudsakliga hemvist. Och om vi har ett hus jämte då, så blir huset det man besöker. Det är den andrahands hemvisten. Det betyder då att man tar alla sina mat. Man äter allting i suckan. Och för en jude så är det förbjudet att äta utanför suckan under de 7 dagarna. Man måste alltså äta i suckan. Om man inte äter bröd eller mezonot, som då är andra bakverk, så kan man äta det utanför suckan. Och så kan man äta mindre saker, mindre än 54 gram kabetza bröd eller mezonot som är bakverk utanför suckan. Men den som är noggrann och liksom tänker på att man inte äter någonting utanför suckan och inte ens dricker vatten utanför suckan, han kommer att bli välsignad utav det. Första natten på under Sukkot, och under i diasporan är de två första nätterna eller två första kvällarna, så måste man, om man är jude, äta i suckan minst en kezait pan eller bröd. Det är alltså en stor oliv. Storleken av en stor oliv, eller vikten av en stor oliv, kezait, trots att det regnar utan att ge uppehåll, så måste man anstränga sig för att försöka äta åtminstone den här lilla mängden bröd inne i suckan. Sen får man ju gå in och sätta sig i huset om det behövs, om det regnar då. Första kvällen så börjar man kvällsmaten när man ser stjärnorna, när det är natt. Trots att det är tillåtet att äta annan mat som inte har bröd utanför suckan, så är det ett bud att man bestämmer att man har 2 måltider per dag i suckan. En på kvällen och en under dagen. Då ska måltiderna innehålla bröd då, naturligtvis, under de här 7 dagarna i Sukkot. Och på sabbaten har man 3 måltider i suckan, minst. Om det regnar så måste man inte äta i suckan. Och så kan man ta maten med sig till huset utan de första 2 kvällarna som vi sa innan. Och då måste man göra kiddush i suckan trots att det regnar. Och äta åtminstone en kezait bröd som vi sa här innan. Man bör också sova i suckan utom när det regnar. Eller om det är väldigt svårt för en att sova i suckan, om man inte kan det. Den som är sjuk behöver inte bo i suckan. Barn från och med 5 år vänjer man att de ska vara så mycket som möjligt i suckan. Kvinnor är inte pliktiga att bo i suckan, eftersom det är ett bud som är begränsat utav tid. Men om de uppfyller det här budet så får de lön för det. Och här kan vi då föra över på samma sätt för icke-judar. De har inte skyldigheten att bo i sucka, men om de tar det här budet så blir de välsignade utav det. Och om det är väldigt kallt så och man inte klarar av kylan, så behöver man inte bo i suckan. Det är dåraktigt att utsätta sig för lidande och vara kvar i suckan under regn eller när det är väldigt kallt. Om man säger den här välsignelsen, lishev basuka, att sitta i suckan under de här omständigheterna, så har man ju sagt den här välsignelsen i fåfäng, man har sagt, uttalat namnet fåfängt. Det ska man inte göra. Om det under tiden man sitter och äter, att om det börjar regna, så kan man avsluta sin måltid inne i huset. Om det slutar att regna så är man inte skyldig att gå tillbaka till suckan, utan man avslutar sin måltid i huset, där man då säger Birkat Hamazon, välsignelsen efter måltiden. Om det är möjligt att det skulle kunna regna, så är det bättre att tänka sig, när man gör då välsignelse för brödet, att man ska fortsätta sin måltid inne i huset. Den som inte kan bygga sin egen sucka kan uppfylla sin plikt och bo i en sucka som en annan har gjort. Om ljuset slocknade i suckan under natten på sabbaten, när man eller på kvällen på sabbaten när man sitter och äter, och det finns andra ljus tända i hemmet, så kan man avsluta måltiden i hemmet, i huset. Suckans helighet eller avskildhet. Suckan har en avskild status på samma sätt som synagogan. Därför bör man bete sig i suckan med mycket respekt och inte prata om profana saker. Man tar inte in i suckan kastruller och annat som man har använt för att laga mat med, utan man använder sig av uppläggningsfat eller skålar som man då serverar i suckan. Man diskar inte heller i suckan. Man kan sätta in möbler och mattor i suckan, och så kan man hänga också frukter och blommor för att dekorera. Eftersom suckan är överlåten till Gud eller invigd till Herren, så får man inte använda taket och inte heller väggarna eller dekorationerna för någon personlig nytta. Man får inte dra personlig nytta utav de här sakerna. De fyra arterna, arbaat haminim, tillsammans med att sitta eller bosätta sig i suckan, så finns det ett bud om att ha de fyra arterna. Alltså, man tar i sin hand en gren som man sätter ihop utav fyra olika växter. Lulav, som är en palmgren, ett trog, en citronliknande frukt som inte är citron. Hadassim, det är tre myttengrenar. Och aravot, som är två grenar utav tårpil. Jag läser här på nätet att det härstammar från Kina och förekommer inte i Sverige annat än som hybrider som kallas tårpil. Till exempel fontänpil och kaskadpil, som i sig är en hybrid mellan gulpil och tårpil. Och det latinska ordet är Salix Babylonica. Det latinska ordet för etrog, det är Citrus Medica. Enligt Wikipedia så är det en citrusfrukt liknande en citron som brukas vid Sukkot. På svenska kallas etrog för sukkat citron, sedrat eller söt citron. De här fyra tillsammans får namnet lulav. Eftersom det är palmgrenen som är den längsta, så ger den namn till alla de andra också. Om man har tre utav de fyra, eller om det saknas någon utav de fyra, så uppfyller man inte budet att ta de här fyra. Man bör ju då försöka få tag på den allra vackraste och bästa utav de här fyra. För det är ju en befallning, en mitzva, att hedra skaparen. Och då gör man det med det finaste man hittar. Och det är rekommendabelt att ha var och en sin egen lulav. Om man inte har medel att kunna köpa de här fyra växterna, så kan man uppfylla budet genom att låna en lulav utav sin granne. Och i det fallet så ger grannen dig den första kvällen i Sukkot. För på den dagen säger Toran, den kräver att var och en har sin egen lulav som tillhör. Var och en ska ta sin egen lulav. Och när man då har uppfyllt budet att vifta lulav, så ger man tillbaka det till den som man har fått utav. Så blir han ägaren igen då. Så kan han fortsätta att använda den under resten av veckan. För det är inget bud att vifta det under 7 dagar. Men första dagen måste man vifta det enligt Toran. Det är normalt att en församling köper de här fyra växterna, som blir en kollektiv ägodel för de som inte har möjlighet att köpa själva. Som inte har sin egen lulav. Kvinnorna är inte pliktiga att uppfylla budet med lulav. Inte heller att bo i sukka. eller bygga sukka. Men det finns församlingar där kvinnorna tog det här budet som en skyldighet. Och då tar de lulav och uttalar välsignelsen, och så sätter de sig för att äta i sukkan. Lulav då, den här palmgrenen, den måste vara färsk och grön, och det får inte finnas någon torr del på den. Den centrala skaftet, shidra heter den, heter det. Den måste vara rak ut, alltså får inte vara böjd. Och toppen måste vara fin, den får inte vara bruten. Och bladen måste sitta ihop med varandra. Om nu bladen öppnar sig när man viftar den, så är det inte viktigt, men de måste vara ihop när den inte viftas. Om bladen på den här palmgrenen är öppna och sträcker ut sig som en, jag tror det heter solfjäder, liksom sånt som spanska kvinnor har och viftar sig med när det är för varmt. Om den öppnar sig på det sättet, så är den inte, går inte att uppfylla budet med det, en sån palmgren. Lulaven måste vara minst 4 tefachim, alltså minst 40 cm lång. Och då får det 30 cm täckas utav de andra växterna. Och 10 cm måste vara fria ända upp till toppen då. Etrog. Toran säger att etrogen är hadar, alltså en vacker frukt. För att det ska kunna vara hadar, så måste den vara oval. Den bör inte vara slät som en vanlig citron, utan bucklig. Den måste vara en fin etrog. Ytan får inte ha fläckar eller hål på, eller avskalat. Etrogen bör vara stor som minst som ett stort ägg. Men helst inte ha helst ha volym som är 2 medelstora ägg. Hadas. Myrten heter det. En hadasgren måste inte vara mindre än 30 cm, så 3 tefachim. Den bästa hadassen är den som är vackrast, är den som har alla bladen som är friska och gröna. Hadassen måste vara meshulash, alltså det måste vara 3 blad i varje grupp. Arava, tårpilen. Varje gren måste mäta minst 30 cm. Den som är mest uppskattad har en rödaktig gren, och bladen är långa och smala och något tandade. De här har lätt för att vissna, så att de bör man lägga så att de inte vissnar. Och ibland så ser synagogor till att man får nya under veckan utav de här pilarna, för de ramlar lätt av. När man ska vifta de här 4 då, när man tar dem, så sätter man ihop de 3 stycken av dem. Man tar först den här shidra, som är själva palmgrenen, och har den framför sig. Och de 3 hadasim, det är alltså myrtenkvistarna, de sätter man till höger om lulaven som är i mitten. Och till vänster sätter man 2 aravot, den här tårpilens grenar på vänster. Och så binder man ihop dem. Och ofta binder man då med palmbladbitar med dubbelknut. Det finns andra sätt att binda ihop de här 4 grenarna, eller 3 grenarna. Ibland så har man hadas till höger om lulav, alltså myrten till höger, en gren mitten till höger och en gren till vänster och en i mitten precis ovanför palmgrenen, och den är något böjd åt höger, och en arava, alltså en pil till höger, gren utav pil till höger och en till vänster. Det är ett annat sätt att binda ihop de här. Det är rekommenderat att man förbereder den här grenarna, eller fyra grenarna, tre grenarna plus ett roggen, på Sukkot afton, dagen innan då. Budet om att vifta lulav börjar första dagen på Sukkot när solen går upp. Man gör det alltså inte på natten utan på dagen. Och juden gör en välsignelse innan han viftar lulav. Välsignade du som har utvalt, som har helgat oss med dina, med sina bud och befallt oss att ta lulav. Och så säger man hechehechianu. Nu kan vi just då säga till icke-judar att de får säga välsignelsen om att du som har inbjudit oss, men det behöver man inte göra. Den som icke-jude behöver inte göra välsignelserna. Och så tar man lulaven i högra handen med kidran framför sig, alltså själva grenen, palmgrenen framför sig. Och så säger man då de här välsignelserna, och så tar man etroggen i vänster hand och lägger ihop etroggen med lulaven, och så skakar man dem tillsammans. Det finns ett annat sätt att göra. Man tar lulaven med höger hand, och så har man etroggen upp och ner med själva toppen på etroggen neråt i vänster hand, och så säger man välsignelsen, och så så vänder man på etroggen och sätter ihop med de andra. Man uppfyller budet genom att hålla lulaven rakt upp i den riktning som de växer. Man ska, får inte ha den horisontell eller neråt, utan att de ska vara uppåt på det sättet som de växer. Den som är vänsterhänt gör tvärtom. Han tar lulav med sin vänstra hand och är troggen med sin högra hand. Eftersom det är ett bud som talar om att man ska ta de fyra olika arterna i sina händer, så rekommenderar man att man inte har någonting i händerna. Man händerna helt fria, och det ska inte vara någonting mellan dig och själva grenarna då. En del till och med tar av sig sina ringar för att kunna uppfylla det här budet. Man kan uppfylla budet ända sedan solen går upp till den går ner, inte på natten. Man gör netilat lulav, viftar lulav, alla dagar under Sukkot utom på sabbaten. Och varje dag så säger man samma välsignelse då innan man gör det här budet, all netilat lulav. Man gör bara shehechianu första dagen. Om Sukkot första dag är på sabbaten, så säger man shehechianu den andra dagen. Då tar man heller inte lulav på sabbaten. Sjunde dagen i Sukkot kallas för Hoshana Rabba. Det är den dagen man gör långa böner som kallas för Hoshanot, som man ber om frälsning. Det är på den dagen som de beslut som togs på Yom Kippur blir bekräftade och instämplade. Men det finns fortfarande hopp om att kunna göra förändringar i detta. Därför så har man den här dagen som en speciell dag man ropar om Herrens nåd och frälsning. Och det här är också sista dagen på Sukkot, vilket gör att en gudomlig utfästelse görs när det gäller de regn som ska komma under året. Det är många som hela natten innan Hoshana Rabba, natten till den sista natten i Sukkot, stannar uppe eller sitter uppe och studerar Toran hela natten. Och då läser man speciellt femte Mosebok och en del av Zohar, Idara Zota, och hela Tehillim, alltså salmerna. Och så använder man också böner från Yom Kippur, där man ber om att definitivt bli inskriven i livets bok. Den åttonde dagen då, Shemini Atzeret, det är en högtidsdag, alltså en helgdag. Trots att den är tillsammans med Sukkot, så är den en oberoende högtid. Det är inte Sukkot då. Den liknar Shavuot, Shemini Atzeret, eftersom Shavuot är Torahögtiden som följer efter Pesach, som är frihetshögtiden, och kompletterar Pesach. På samma sätt så är Sukkot glädjehögtiden som kompletteras med Shemini Atzeret, som är glädjen där man tar emot Toran. Och det är ju då man avslutar årets läsning av Toran. I diasporan så har man 2 dagar Shemini Atzeret, och då kallas den andra dagen för Simchat Torah, som betyder Torans glädje. Shemini Atzeret betyder den 8:e. Sammanfattning är ett bra ord. Roten är att det finns ett modernt ord som går till roten, som är atzor, som är stopp. Det man sätter vid vägarna när man ska stanna, så är det atzor. Atzeret har med att man stannar, och att man, det är en sammandragning och även en samling då. Man stannar upp en dag till. Det är den tanken bakom atzeret. Första dagen på Shemini Atzeret efter haftaran på förmiddagen då, så ber man speciellt en bön som heter Tikkun HaGeshem. Och då ber man om regn för det. Eftersom nu det har varit en torr period under sommaren i Israel, så är det dags för höstregnet att komma. Och då ber man speciellt om regn den dagen på Shemini Atzeret efter morgonbönen. I diasporan så äter man i suckan under på kvällen och dagen efter 2 måltider i suckan under Shemini Atzeret. Men då uttalar man inte den här välsignelsen Lishev Basuka, som har befallt oss att sitta i suckan, för det är ju ingen befallning för den dagen. I diasporan har man ju Simchat Torah andra dagen där, den 9:e dagen blir det kanske då. Och då använder man den speciellt till att glädja sig över Toran. Och då läser man sista delen, sista parashan, sista veckans läsning den dagen. Så Simchat Torah är den enda dagen under året som man läser en parashatext som inte är sabbat ändå. Under morgonbönen på Simchat Torah, på Shacharit, så läser man ju en speciell läsning. Man tar ut 3 torarullar, och i den första så läser man hela parashan Vezot Habracha, som är den sista, nummer 54. Och det här läser man då med stor glädje, och där tar man upp alla som finns i synagogan. Till och med barn som inte har blivit bar mitzva får vara med och läsa. Och då repeterar man en del av texten gång efter gång, så att alla får vara med och läsa under den dagen. Och så utväljer man 2 hatanim. Hatanim, alltså brudgummer. Och då en som heter Hatan Mesajem. Det är den som representerar att man avslutar Torahläsningen. Och den andra heter Hatan Matchil, som representerar att man börjar läsa Toran från början, från Bereshit. När alla då har läst igenom Toran, eller läst Toran under den här högtiden, så kallar man på Hatan Mesajem, den som ska avsluta läsningen av Toran. Och så får han läsa parasha-texten Vezot Habracha från början ända till slutet. Sen kallar man på Hatan Hamatchil, eller Hatan Bereshit, för att läsa den andra Torarullen. Och då börjar man Toran från början, från Bereshit, från första Mosebok 1 ända fram till Asher Bara Elohim La'asot, andra Mosebok 2 i början där. Första Mosebok 2 i början.